I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här bruden som du håller på med, eller är nyskälskare.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till Victoria.
Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna säger till Martin Åhlund som sitter här hemma hos mig på Kungsholmen.
Tack så mycket.
Ja, vi har fått förfrågningar. Folk har mejlat så att vi ska ha någon konstnär någon gång. Och vi har ju ändå haft koll på allt på konst och uppväxt i en konstmiljö och sådär. Och vi har ganska lik smak, jag och Stig också. Vi är inte så mycket för det här postmodernistiska och installationer och sånt. Jag satt på en middag till exempel själv här på Moderna Museet, Gilbert George här. Och då träffade jag en jättetrevlig konstnär och tänkte, ja men han ska med. Liksom, han är en av de heta moderna, bjuder in honom och sådär också. Vad var det han gjorde? Det var liksom så här videoinstallationer och animerad postmodernistiskt. Så då kom Stig upp med, sen när jag gjorde research på honom, att han kände dig. Hur ska man beskriva ditt måleri? För det är mer traditionell modernism med olja och akryl och landskap och...
Nej, jag vet inte. Jag tycker ju jätteintressant med videokonst och installationer och allt sånt där som ni definierar som, eller som du definierar som postmodernism. Men det är ju, alltså postmodernism har ju inte med det att göra, tänker jag.
Nej, men alltså...
Men hur man definierar min konst, ja just det, jag målar, nu målar jag. Mm. Ja. Mm. I somras så började jag lite grann igen med videokonst och installationer och gjorde performance. Jag var i Paris på en studio där. Mm. Och det var jättespännande, men mitt huvudmaterial är måleri. Mm. Ja, och målat i olja. Och sen så tänker inte jag att det är mediet jag jobbar med.
Ja, okay. Du tillhör på något sätt en generation som kommer efter det här, va? Alltså du tillhör en sorts brytpunkt som jag ser det. Alltså, jag kanske ska tala om för lyssnarna att jag har faktiskt känt Martin sedan han var barn. När han var 4 år.
Jag känner hans föräldrar.
Jag var liksom 15 år då. Mm. Och var barnvakt till honom. Och han var ju väldigt begåvad redan då. Men vi fick inte säga att han var bra för hans pappa.
Nej.
Han sa att det är inte bra för honom. För att du var ju liksom ett geni helt enkelt.
Tyckte han, ja.
Jaha, men det var ju det. Vi var liksom helt ställda. Vad ska vi inte säga? Det är ju ett litet barn, va? Han sa, vad tycker du om det här? Ja, jag vet inte. Nej, men sen träffades vi...
Och sen var du bara 19 år också när du kom in på mig.
Ja, jag kom in från gymnasiet.
1980-talet.
Ja.
På första antagningen då måste du ha.
Ja, och då hade jag Marie-Louise. Marie-Louise tog in mig.
Marie-Louise Ekman?
Ja.
Okej, jag är barndomsvän med hennes döttrar.
Jaha. Och så var det Olle Kåk också, men det var ju hon som följde mig. Och sen var det Kjell Strandqvist som var teknisk lärare. Men det var ju inte så kul att komma in så ungt. Men det var ju det jag gjorde, så det var ju bara att åka. Mm. Och så att vara så här barngeni är ju inte alltid så bra heller.
Det är liksom... Nej, men alltså man kan säga så här, du tillhör, det gäller ju också vissa av de här som jag känner, som till exempel Håkan Renberg och så. Att de behärskar tekniken, det är liksom inte det som är problem. Va? De kommer in från ett håll där de är liksom kompetenta rent tekniskt sett. Och sen så upplever de att de går in i liksom... På något sätt så är det ju, alla är bundna av den tid vi lever i. Va?
Mm.
Och det går inte att komma ifrån. Jag var ju väldigt engagerad i frågan om modernism redan i tidigt 70-tal. Va?
Mm.
När jag själv var i tonåren. Och eftersom jag själv arbetade med konst då. Och upplevde då att konsten gick in i en sorts återvändsgränd. Så jag var ju väldigt kritisk mot konceptkonsten.
Det jag menar med modernism, skulle jag säga. Mm. Alltså, då menar jag det här, alltså det här att de utgår från Foucault, Derridas, det här med dekonstruktionsbegreppet och det här med att allt ska ifrågasättas, gärna utifrån att allt är underordnat vitt manligt patriarkat, allt ska blandas, att det blir liksom kitsch utav, medan där ser jag positivt om man tittar på de nya unga konstnärerna nu som går ut med igen och konstfack, att man har på något sätt övergett postmodernismen nu, att man har gått tillbaka till traditionell modernism, abstrakt konst, minimalism, till och med surrealism.
Ja, fast och man kanske inte går tillbaka
till även grafik, kan
man passa sig. Ja, gud, jag håller med, alltså de unga konstnärerna är skitspännande. Jag tänkte bara häromdagen på den som jag ofta har refererat till, Miles Davis. Jag tänkte så här, ja men Miles, han jobbade med unga. Alltid när det kom något nytt var han intresserad
av. Ja,
så jobbar han med unga. Och det var,
han var ju till och med på Jimi Hendrix.
Ja, liksom On the Corner var ju ett sätt att försöka förstå soul och funk. Så där. Och det är ju, jag tänker att det viktigaste som konstnär, det som skapande människa, det är att vara nyfiken. Och att bli så här bitter och besviken och tycka saker är dåligt, det är det enklaste. Det svåraste är ju att hålla upp nyfikenheten. Och jag tycker det är jättemycket spännande grejer som händer nu.
Men jag ska först vilja tillrättavisa Cyril, alltså Foucault och Derrida har absolut ingenting med den så kallade postmodernismen att göra. Det är liksom fel tolkning.
Ja, det är många som tolkar det så.
Ja, men de är ju liksom helt enkelt okunniga. Jag har faktiskt läst både Derrida och Foucault. De har ingenting med det här.
Ja, men alltså, jag tror att om du skulle googla på postmodernism, där står det även du själv med
allting. Ja, men alltså,
det är liksom, du kan ju stå precis vad fan som helst.
Ja, men alltså postmodernism. Ja, men också postmodernism är att man använder ungefär som man pratar om romantiken. Och det är ju liksom, vad är det?
Ja, men romantiken är ändå ett begrepp som har någon typ av liksom stabilitet, va? Det betyder någonting.
Ja, alltså, det är stort.
Alltså den klassiska romantiken. Ja. När du tar på romantiken. Sent 1700-tal.
Jo, men jag menar om man jämför med dagligt tal. Du får prata dagligt tal.
Jo. Ja, men det är ju mer som ett skällsord. Det betyder absolut det. Alltså postmodernism betyder absolut ingenting. Det finns ju ingen som säger... Alltså jag var ju en av de första som blev kallad postmodernism. Jag protesterade så att ni har ingenting med postverket att göra. Alltså jag betraktar mig själv som modernist. Jag tillhör den traditionen. Men en postmodernism... Det är ju ett begrepp som jag tyckte var ganska adekvat när det handlar om arkitektur.
Mm. Ironiskt har jag också betraktats bort, alltså som ironi, postmodernism.
Men, alltså, jag som inte vet vad ironi
är. Men är det intressant att prata om det idag då? Postmodernism?
Nej, men jag tycker samtidigt att vi lever fortfarande i svallvågorna efter en kris som uppstod ungefär, låt säga 1990.
Hur då? Berätta.
Ja, alltså så upplever jag det. Det som hände, därför att det går inte att bortse ifrån att det fanns problem med modernism som begrepp. Och att det fanns vissa typer av krav, outtalade krav, som ställdes på konsten. Där Sverige var delvis på något sätt förskonade, därför att vi var inte en del av det internationella sammanhanget på grund av vänster. Alltså Sverige var så isolerat ifrån den internationella konstscenen. Alltså nu snackar jag tidigt 70-tal. Så fram till 76, mellan 1971 eller 72 och 76, så fanns det inte en enda artikel om den internationella kulturen.
Var inte hon Lena Kronqvist och Lena, vad heter hon, Lena Svedberg?
Ja, men
alltså, var inte de
lite utomlands? De körde ju en sån äldre generation, och Sverige hade ju då, det brukar kalla för olika individualister som rörde sig i de gränsträkterna. Men alltså, tar du Janne Åström, ta Ola Billgren, ta Sivert Lindblom, ta Stine Eklund. De tillhörde ju, eller Erland Kurbe, de tillhörde ju, ja, kan man säga, en sorts äldre typ av modernism. Men de kunde ändå vara verksamma i Sverige. Alltså om du tänker att, alltså du hade ju bara Gerhard Richter i Tyskland, egentligen. Du hade ju inga motsvarigheter till Jan eller Sivert Lindblom.
Anselm Kiefer.
Ja, men han kom ju fram långt senare. Eller ta Dick Bengtsson. Den typen av konstnärer fanns inte internationellt. Alltså det fanns en form av...
Alltså svenska konstnärer?
Nej, internationellt. Det fanns en form av utslagning där det handlade om... alltså en viss typ av modernism premierades. Det fanns en form av, kan man säga, ganska aggressiv syn på konsten som stod för... som uppstod genom de intellektuella. Alltså som arbetar i den modernistiska traditionen efter minimalismen kommer, konceptkonsten.
Fast jag vet inte om man, det beror ju på vilket, från vilket håll man kollar på det, för att konstnärer har ju alltid åt på att jobba med sina grejer.
Ja, men alltså,
och sen kallar de det någonting eller så kallar de det inte någonting. Ja, så är det hela tiden så.
De såg det som ett problem att de var tvungna att förhålla sig till.
Vilka?
De som var konstnärer.
Men så är det ju alltid. Det är alltid man måste ju alltid förhålla sig till någonting som kan upplevas som ett problem. Ett sätt att försöka sätta in den i en mall eller formulera det man håller på med i någon slags tidsanda eller någonting.
Jo, men alltså det måste finnas en typ av förklaring till varför för någonting skedde ungefär 90-95, någonstans däremellan.
Du menar att det var något som gick förlorat?
Ja, någonting skedde som var fel.
Aha.
Och det som hände det var att det kom in människor i konstvärlden som kom från ett annat håll, ett intellektuellt håll.
Strax innan 95 var då Max Bok var som störst på
åren. Ja, men du har ju det här, du brukar ofta ta upp den här tesen att filosoferna kom in i konstvärlden och liksom gjorde anspråk på att ta plats.
Vilka är filosoferna? Birnbaum och dem eller?
Det kan man säga, ja.
Okay.
Och av olika anledningar. Mm. Men jag vet inte, alltså. Men kollar man på konst så kan man ju se det helt tidlöst också. Man kan se att folk har hållit på med sina grejer alltid. Man kan se, jag kan kolla på en Bruegel-målning. Och så kan jag kolla på en till exempel som jag såg här i somras i Paris, den här konstnären. Jag vet inte hur det uttalas. La Provost.
Alltså,
Provost.
Ja, på Palais de Tokyo. Och skitbra konstnär. Kvinna från 61 hon född. Och jobbar med samma... Alltså, för mig är det samma sak det hon gör och Bruegel. Ja. Och det spelar ingen roll. Till exempel när jag var... Det var därför jag tog fram massa böcker här. Till exempel i somras så tog jag upp några böcker som jag tycker var bra. Vad Hill tecknar här. Och sen så slog jag upp en sida. Jag ska visa er. För att jag tänker att man kan läsa böcker genom typ handpåläggning.
Mm.
Den där sidan slog jag upp.
Nej, det är synda problem.
Och så slog jag upp den här sidan av Bruce Neumann. Den här videon när han går och rör sig efter en streck. Och så såg jag upp den här av Kiefer. Kolla här. Kolla det här. Det här. Kolla den här grejen. Det här.
Och sen.
Kiefer där. Och så Hill här. Mm. Den där. Och så Bruce Neumanns bilder från när han dansar i ateljén och rör sig. Och då tyckte jag att fan, det är samma sak. Det spelar liksom ingen roll. De jobbar med samma grej. När och under vilken intellektuell överbyggnad och vilket tema.
Ja, men det låter sig väldigt lätt säga.
Ja, men det är så.
Och sen det är inte fullt så enkelt.
Jo, det är det. För det svåra ligger på ett annat plan, skulle jag vilja säga. Och sen så till exempel så den här, Helen Frankenthaler som är en konstnär, en kvinnlig konstnär som målar skitbra och som har typ, det finns nästan ingenting av henne. För att när jag slog upp de här böckerna så tänkte jag, ja, det är bara gubbar alltihop, jag bara gubbar i hyllan, och så tänkte jag, jag måste ha något fler kvinnor. Och så har jag sett massa bilder av henne på Insta. Och då gick jag ut och skulle försöka hitta en bok. Och jag tog det för självklart att det finns böcker av henne. Nej, det finns typ inga böcker.
Den här boken du visar nu är fet.
Ja, den här är det enda som finns. Den dyraste boken jag köpt. Den kostar... Jag kommer inte ihåg, jag vågar inte säga vad den kostar. Mm. Jag blev ruinerad i alla fall. Och så slog jag upp den och haft den i ateljén. Det är bara så jävla bra målningar. Mm. Och... Alltså... Jag tycker egentligen ganska här också, Öyvind Fahlström tog jag med, apropå svenskar som slog utomlands på 70-talet.
Men alltså Öyvind Fahlström var också, kan man säga, en isolerad företeelse som jag tycker var väldigt bra.
Men varför måste du hitta de där systemen?
Min farfar såg jag på
MoMA. Som hittar på
när jag bodde i New York så han är liksom i den permanenta på MoMA.
Ja visst.
Han var ju stor redan på 60-talet. Men alltså, du måste förstå, det är inte jag som säger att jag tycker att det är bra.
Nej.
Jag försöker reagera emot.
Mm.
Men jag menar att det där, alltså i dagens läge, jag skrev då på 80-talet, jag minns 1988 så skrev jag om en utställning på Kulturhuset. Och då reagerade jag emot det jag betraktade som ignorans. Alltså det handlar om då, det var konstnärer som tillhörde den måleriska traditionen.
Ja.
Det var första gången jag såg Lars Lerin. Mm. Jag tyckte inte det var särskilt bra. Och jag såg också, jag tyckte att det var Max Bok som var på den nu. Så jag tyckte det heller var bra. Jag tyckte Luc Thysmans var bra.
Luc Thysman?
Thysman,
just det.
Och jag tyckte också faktiskt att den här Kia var bra. Mm. Han som brukar kallas för postmodernism.
Mm.
Men alltså, när det gäller den konsten så menar jag att man kan liksom inte bortse från det som hände 50, 60, 10, 70-tal.
Alltså man kan, nej, liksom, det är klart att
man kan bara ignorera det. Man måste någonstans förhålla sig till
ja,
det. Men jag tycker att Sverige hade en väldigt, kan man säga, privilegierad situation. Mm. Därför vi levde i en sorts oskuldsfull tid där vi inte hade någon inget tvång att vara modernister. Alltså, säg 70-talet, 80-talet. Det kom fram konstnärer som inte kanske skulle ha kommit fram i USA eller Tyskland.
Nej, det är sant. Det finns ju, men det är också kanske för att det är strukturella ett annorlunda strukturellt samhälle i Sverige.
Ja.
Men om man ser musiken till exempel, ungdomar kunde spela genom kommunala musikskolan och det kom fram jättemycket band. På samma sätt så fanns det ju bildundervisning i skolan. Det var ju ganska inne med bild, att bli bildlärare. Det var också en slags idé om folkbildning. Och det fanns, jag kommer ihåg, det var dockteater på ungdomsgården på Ålidhem där jag växte upp. Det fanns ju i den progressiva rörelsen, fanns ju en kulturverksamhet för barn.
Mm.
Och det, där gällde ju också konst. Och i hela det klimatet så kanske fanns, jag kan tänka mig jämfört med USA i alla fall, fanns det större utrymme för människor att kunna verka.
Sen var det ju väldigt på 70-talet väldigt politisk konst. Till och med oss barn, jag var alltså 7 år på 70-talet.
Ja,
alltså, till och med oss ville de måla USAs bombkrig.
Även om jag var vänster så uppfattade jag då hela den här progrörelsen som någonting negativt.
Mm.
Alltså jag uppfattade det som schablonmässigt och då, alltså helt enkelt dålig konst.
Men får jag fråga då, vad är det som nu som då kan vara problemet idag?
Nej, men idag vet jag inte, jag står som ett frågetecken. Jag tycker det kommer fram vissa som är intressanta. Samtidigt som jag upplever att det finns en osäkerhet som har att göra med att det, när det gäller kritiken så upplever jag att den är väldigt vilsen och att det inte finns några riktiga auktoriteter. Och det kommer fram, det stora problemet är att det kommer fram många konstnärer som helt enkelt inte är bra. Och som blir väldigt hyllade och accepterade som konstnärer. Och som ju är, alltså man förstår inte vilket allvar det innebär när man sanktionerar någonting som det här är konst.
Men har, alltså, det, inte, ja, konst. Men har det inte alltid varit så i alla tider att salongen har lyft det som man då i efterhand har tyckt var det mediokra?
Du måste gå tillbaka till 1800-talet.
Ja.
Alltså du måste gå så långt tillbaka som 1880-talet.
Då var det, och sen så blev det,
sen blev det ganska,
sen var det relevant.
Ja.
Och nu har det blivit igen som 1800-talet.
Ja, precis. Alltså du måste se det så jävla allvarligt här.
Kan det ha med media att göra?
Det har att göra med hela den här tiden.
Jo, men det har ju som till exempel, jag vill inte säga hennes namn, men det har till exempel en fotokonstnär nu som ett Instagram-fenomen. Alltså hon har 500 000 som har hypats. Hon är bara 23 år för hennes fotobilder på så här lolita tjejer. Men hon är ju ett Instagram-fenomen. Det är ju inte ens kritikerna som har fått henne att breaka.
Men alltså kritikerna, alltså det har ju blivit ganska stor skillnad idag med, och till exempel om man ska läsa konstkritik så är det ju konsten.net och vad heter de, konst, ni vet, för det är så här nätbaserade som man kan, som följer det som sker och rapporterar, Och sen så kan man läsa vissa uppslag i DN eller Svenskan om man orkar. Men sen finns det ju på Facebook lägger folk ut massa artiklar från hela världen. Mm. På Insta så visas det ett flöde. Och så det görs ju konst idag som funkar på Insta. Och där lyfts fram. Det funkar på alltså en liten ljusbild på telefonen. Mm. Där funkar det. Men den kanske inte har så mycket relevans när man ser den i verkligheten. Eller vad är verklighet för det? Mm. Men om man ser det så att man kan ta på det. Och så finns det konst som visas som inte alls syns i Facebook och Insta. Utan bara visas på väldigt hemliga ställen egentligen av utvald publik, och det kan vara allt från att utvald publik som har mycket pengar och på det sättet blir exklusivt, eller att det är en utvald publik som typ på Fylkingen, det är en någonting som händer och det bara kommer 10 pers, men det är världsklass. Så det är ju, det finns så Fylkingen många olika.
Fylkingen är där de körde sina ljudgrejer, va?
Ja, massa grejer, de gör ljud, ja. Ems är kopplat till Fylkingen, Tornmusikstudion, det är mycket så här performativ konst där. Men det finns så många forum idag, och till skillnad mot förut, där är skillnaden. Och jag har ju känt mig själv sådär skeptisk ibland, och sen så pratar man med unga konstnärer så är det som att nej, det där behöver inte vara något problem. Varför ska det vara ett problem? Varför ska Insta vara ett problem? Men man kan genom det kan man möta människor på ett annat sätt än förr. Det blir andra typer av nätverk. Det blir alternativa scener. Man kanske inte är beroende av. Alltså så som du var på 80-talet var det Lars och Eriksson som skrev i DN.
Ja, men han var ju inte särskilt bra.
Ja, men det spelar ingen roll. Det var han som han härskade.
Men du måste förstå att jag är av den bestämda åsikten. Ja. Att vissa saker är bra. Ja, vissa saker är dåliga.
Men det behöver inte kanske.
När det liksom är kaos. När liksom vad som helst. Liksom, du kan skicka fram liksom ett barn eller vad som helst. Och det finns liksom inga hierarkier.
Hur kan du vara så säker på vad som är bra och dåligt?
Jag har alltid varit sedan jag var barn.
Men
kan du ändra uppfattning ibland?
Det händer med mycket sällan.
Men auktoriteten behöver inte alltid vara en kritiker. Som jag var i Leipzig för några veckor sedan. En brittisk kompis som är konstnär, han ställde ut där. Mm. Där har den nya konstscenen i Tyskland flyttat. För att Berlin har blivit för mainstream. Mm. Mm. Och om man såg på konsten där i Leipzig på det här området. Man konstnatt var en gång i månaden. Ja. Det var som en folkfest i ett område som är som Münchenbryggeriet.
Och det är skithäftigt.
Mm. Men då såg man, då var det en, nu har jag glömt bort namnet på honom, men det är en tysk konstnär som liksom, han styr hela den här scenen. Alla är påverkade av honom. Och på gott och ont. Lärarna säger, ni ska liksom göra som den här ungefär. Liksom. Så det blir som en rörelse i, där i Leipzig också. En ny konströrelse.
Men så där har det alltid varit.
Ja, det kanske har.
Men är det inte så? Småpåvar som styr i olika områden.
Alltså jag vet inte om jag håller med dig. Alltså jag tycker i och för sig inte att det är någonting negativt. Det fanns ju när jag började intressera mig för konst. Så tyckte jag faktiskt att Olle Grenat hade ganska bra uppfattning om den internationella konsten. Det vet jag inte om jag tycker fortfarande, men då på sen 60-tal så kunde han representera.
Han är ju sån som ser allting.
Ja, men han var ju väldigt vaken då. Alltså,
ja, fortfarande.
Ja. Jag tycker jag gillar honom. Han betyder mycket för mig som tonåring. Mm. Och alltså det som då gjordes, om man tittar på den tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tidiga kritik, jag minns den första recensionen av Janne Måström. Det var ju då, alltså det höll en viss nivå. Det som gjordes i konst fram till 70-71, när allting blev politiserat. Och i och med den här politiseringen av konsten så tog också den, alltså, konsten som ett massmedialt fenomen. Va? Det fanns ingen diskussion om det som gjordes efter det.
Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, jag tycker att det känns så här, som en återvändsgränd att säga att det har bara blivit sämre och urvattnat.
Nej, det är inte det jag menar. Men jag menar att det, jag skulle gärna vilja se någonting annat. Jag tycker när jag då tittar på konsten, när jag går och går på utställningar, så upptäcker jag då saker som jag tycker är bra. Jag tycker att Julia Peron till exempel är bra. Och visst finns det en del som jag tycker har varit intressant de senaste åren. Och så. Ja. Men det finns också en anledning till varför jag inte är lika intresserad av att se saker.
Men kan inte det ha att göra med att du har sett så mycket?
Det kan
man blir liksom mätt.
Det finns en form av mättnad. Men det finns också en väldigt viktig sak. Det måste finnas ett förtroende från dig när du är intresserad av konst gentemot en institution som vi kan kalla
just det. Det ska jag berätta om.
Kommer det fram för mycket som du tycker är ren fake?
Ja, jag menar, jag var för nyligen i Galleri Elastic som ses som ett av de trendigaste liksom, som är utav de framåtskridande. Jag var på en utställning där för, vad var det, 1,5 år sedan. Då var det liksom, det var bara ett stenblock de ställde upp.
Han jobbade med sån konst.
Ja, men för mig är inte det konst. Sen säger ju konstnären säger då, men du förstår inte på. Samtidigt vet jag ju att jag har skrivit konstkritik. Jag uppväxt i ett hem där folk är konstkritiker, konstnärer, gallerister. Nej, jag tycker inte att ett stenblock är ett konstverk. Om du inte som Svartenbrandt hugger ut och gör ett lejon av det som Svartenbrandt gjorde till sin dotter Jackie till exempel i den här dokumentären vi producerade. Då det är ett konstverk.
Men alltså det du säger att det inte ens är konst. Kan du inte säga att det är konst men det är dålig konst?
Och dålig konst
då? Ja, och då är det konst, men i dina
ögon men dålig konst. Det finns också en sån här typ att, som också vissa menar, särskilt reklamare och designers, att allt är konst. Den här flaskan är konst. Den här tärningen är konst.
Designers. Det är liksom,
alltså någonstans måste man sätta gränsen. Annars blir det tjejsans nya kläder. Och det är därför vanligt folk är rädda för att gå på gallerier och säger, varför när jag går med mina arbetarpolar när vi var på ett galleri i Amsterdam, de bara, hur ska man veta om den där är bra eller
inte? Så
folk blir rädda. Och sen blir det också ett sånt där konstförakt som filmen The Square. Efter att folk kanske har gjort sådana här households smådaska i Auschwitz och ställt ut eller på Holland.
Men det,
då får folk ett
förakt. Det där är också mediegrejer. Det är också media vill lyfta fram sådana där grejer och det blir lite polariserat och det blir så, wow, samtidskonsten är så hemsk, alla tycker, och varför ska de lyftas fram? Varför ska, det finns så mycket samtidskonsten som inte jobbar med sådana saker.
Ja, men vet vad problemet är, Martin? Det är att det finns en form av solidaritet från konstnärernas sida gentemot andra konstnärer.
Ja, de vågar inte klaga på dem.
Det stämmer inte.
Jag snackade alltså med Håkan Renberg och jag snackade också med Jörgen Svenska om det där. Alltså att det är naturligtvis på det sättet att du är beroende av gallerister, du är beroende av ett visst sammanhang. Du kan inte vara hur kritisk som helst.
Ja, och, fast man kan säga det på ett annat sätt.
Därför så är det ju faktiskt så att de som har godkänt, vad heter den här jävla hemska människan, Elisabeth Wallin någonting, och som gör Jesus som bög och sånt där.
Jag kommer inte ihåg
Elisabeth Olsson.
Och Wallin, jag vet. Men alltså det gäller den här, vad heter han, rondellhundarna. Alltså det är ju liksom, jag tycker ju själv den där, vad heter det, Nemis, vad heter det där, det är låg väl någonting i det, men det här med rondellhundarna, nej, kom igen alltså.
Men alltså, varför ska man hålla på och fokusera så mycket på konstnärer och konstverk som har blivit mediala teman för att de är skandaliserande.
Och där har vi med postmodernism. Alltså Jeff Koons till exempel, det är väl en typisk företrädare för postmodernism.
Ja, det kan man säga.
Konstnärer till exempel.
Nej, men alltså problemet är det att det finns konstnärer som gör saker som ytligt sett skulle kunna betraktas som ingenting. De konstnärerna som är seriösa, jag tycker du är ett bra exempel på det. De konstnärerna, de hamnar i slagskugga från det som är bara reklamskit.
Ja, men alltså är det inte så att konst... Jag tänker på ett annat sätt. Jag tänker att konstvärlden är en väldigt marginaliserad liten värld. Den är egentligen ganska ointressant på ett plan. Och det gör den också exklusiv och exkluderande. Men i konstvärlden som alla kulturvärldar så är det en liten kaka som många slåss om. Och egentligen så är det omöjligt att överleva som konstnär. Man ska helst vara född rik eller, ni vet, vara smart liksom. Och det här skapar, vad ska man säga, vissa system där det gäller att alla är varandras konkurrenter och det blir maktstrukturer som blir ganska absurda. Till exempel konstvärlden, det finns ju pengar i konstvärlden som är helt sjuka pengar vi pratar om. Alltså målning som säljs för flera miljarder. Som egentligen man skulle kunna kalla en slags internationell pengatvätt.
Ja, David Hockney nu slår alla rekord på Christie's med 90,3 miljoner dollar.
Ja, men och då är det så här...
Jag har en signerad David Hockney, fast litografi.
Grattis.
Så den ska jag lägga ut för försäljning.
99,99% av alla konstnärer jobbar ju liksom i en omöjlig sits. Och det finns väldigt många bra konstnärer som inte syns. Och det finns många dåliga konstnärer som syns. Det finns många bra konstnärer som syns. Och det finns många dåliga konstnärer som inte syns. Alltså det går ju liksom runt. Och jag skulle säga att när man kollar konstvärlden idag så kan man kolla den inifrån eller man kan kolla den utifrån. Om man kollar den utifrån så är det medias bild av konst. Det har varit så här bizarra program på tv med hur man ska bli konstnär och jag bara såg om det, jag orkar inte titta på det.
Alltså.
Ni refererar till, vad var det du sa, Housewolves grej, den där grejen. Han har gjort jättebra grejer och han har säkert gjort dåliga grejer. Men
liksom, för mig är det alltså, snå aska från Auschwitz. Det är
ja, det var smaklöst. Ja, det tycker jag också var smaklöst. Men jag vet inte om det var så eller om det var någon som skrev om det för att få en grej av det. Alltså, medias roll i det här, till skillnad från 80-talet. Ja, men
eller på andra sidan om de går och plåtar lik. Honom är intervjuad förresten. Liksom, men
han är ju bra konst också.
Jo, det är han också bra.
Ja, men alltså jag tycker att de såg Household för de här Elgren. Jag tycker Elgren, hans tidiga grejer, det fanns någonting i det där. Även om det är lite konstigt med svartgula grejer. Men alltså titta på det där med att lura stater i Stilla Oceanen. Att hålla på med diplomatpost, va?
Jag har ingen aning om det. Jag såg en jättebra performance av Leif Elgren på
Leif Elgren är ganska okej, det tycker jag. Men alltså Housewolf är en jävligt trevlig kille och de här som har slagit igenom och fått mycket uppmärksamhet, de har just framförallt kvaliteten att vara trevliga på fester.
Ja, men så är det väl för alltid, så är det alltid på alla, i alla branscher, alla världar.
Ja, det har blivit värre i konstvärlden.
Ja,
jag tror inte Jackson Pollock var så trevlig till exempel.
Nej, alltså det jag vet inte. Det känns...
Lucian Freud var tydligen helt fint.
Nej, men alltså det finns, alltså man tittar på den här filmen The Square. Alltså
The Square blir den som de har tagit efter det de har fått temat ifrån i C-filmen där du jobbar på i City på
ja, nej, men alltså det är ju naturligtvis så att det finns någonting som är talande i att konstvärlden inte har kommenterat den filmen.
Det har ju jättemånga som har kommenterat den filmen i konstvärlden. Jag har varit på middagar och folk börjar bråka om den här filmen.
Alltså, vad säger men de har inte gått ut i debatten tidigare.
Nej, men ni pratar ju igen om media. Kan inte bara släppa det här mediafiltret?
Men du vet ju ingenting om vad folk
pratar för ja, men gå ut på utställningar på konstnärsdrivna ställen, på gallerier, på museer, på konsthallar. Gå ut och kolla istället för att läsa allting inom DN och Svenskan.
Ja, men vad säger de på festerna om den här?
Nej, men...
men jag har hört samma sak, att det är olika meningar. Precis. Ja. De säger att det är som... De sätter som sällskapsresan för kulturmänniskor.
Ja, men alltså vissa tycker att jag blev asförbannad när jag såg den först. Och så pratade jag med en kompis som tyckte att det var ju precis så där är. Och han är konstinitierad liksom. Och så började vi diskutera fram och tillbaka. Så blev han provocerad. Så hör man massa skvaller om han som har gjort filmen. Och sen så är det som vanligt i våran bransch. Alla snackar om varandra och alla översjuka och hit och dit. Och, men då är det så, vad var det jag såg? Jag såg den här filmen, jag blev förbannad. Jag vet inte, jag kanske kan ändra mig. För den, samtidigt så påverkar den mig. Jag vet inte.
Jo, men alltså...
Jag är inte så tvärsäker som du är. Man undrar. Jag tycker man undrar. Man blir nyfiken. Man reagerar.
Jo. Nej, men du måste ändå upp på något sätt. Och jag tycker att det är ett problem. För jag vet, 2002 så var jag på väg till en krog vid min port. Och David, Björn David som fotografer, han skulle göra med sällskap och jag skulle skriva, vi hade gjort någon bild där. Jag skulle skriva under den för att vi skulle tjäna pengar på den. I alla fall så sa han att han hade hoppat av, han hade suttit i en kommitté för att dela ut pris till konstnärer. Och jag hade också hoppat av Bonnierstipendierna för jag hade inte tid, att inte ha någon sorts principiella skäl. Det var för att jag tyckte det var för tidskrävande och jag fick inte betalt. Men i hans fall så sa han att jag är inte alls verbal. Men du kanske fattar vad jag menar. Vi ger priser till folk som jag tycker inte är konstnär och jag tycker det är otillfredsställande. Och då tänkte jag så här, vad fan, det ligger någonting i vad han säger.
Alltså att ge priser till folk som inte är konstnärer?
Ja,
men för han tyckte de inte var konstnärer.
Ja, precis. Men han var ju jag är ju ganska verbal va. Och då tänkte jag så här, fan, det här ska jag skriva. Så jag minns att jag tog upp det här på ett möte på Expressen. Och de här konstkritikerna blev fullständigt chockade. För jag fick ju stöd av till exempel P.O. Enquist. Han sa, ja, det är ett problem. Det är ett problem med konsten idag. Det var 2002.
Och vad var problemet? Att man premierar folk som inte är konstnärer?
Tidigare fanns det en relation mellan konstnärer och författare.
Mm.
Den relationen har spruckit.
Jaha, relationen mellan konstnärer och skribenter?
Ja,
mellan
konstnärer
och författare. Ordmänniskor.
Tidigare var det självklart.
Och musiker. Jag kanske ska kurera Andreas Klerups.
Ja, tidigare var det självklart att jag fick kontakt, låt säga, med Max Bok. Alltså på 80-talet var det helt självklart. Men det där blev mindre och mindre självklart. Och det blev också så att konsten blev mer intellektualiserad, tror jag menar.
Ja, men det finns ju idag en aspekt av konsten som är ganska, som är annorlunda. Det är ju konstnärlig forskning. Och det är ett område som har växt.
Ja, det är det de har börjat med. Göteborgs...
Bland annat. Det finns på Mejan, det finns på Konstbank, det finns på... SDDTHI eller vad det heter. Det finns lite överallt. Och det är nu när jag var i Paris så det var ju väldigt spännande för man träffade ju konstnärer från hela världen där. I alla generationer. Och då pratade alla om att det här PhD i konst är det man måste ha för att kunna hänga med idag.
Jag har två väninnor som går.
Ja, och det är ju en grej som är ny. Mm. Och där man på något sätt doktorerar i konst.
Mm. Ja, utan att lägga fram en projekt.
Ja, fast det är lite olika skolor. Ja. Det finns vissa så ska man skriva. Mm. I andra kan man dansa fram sin avhandling. Och en tredje och sådär. Men så att på det sättet, det är en ny grej kan man säga.
Som är ganska... Ingen har övertygat mig om att det är bra.
Nej, men det finns både och. Vissa tycker det är dåligt, vissa tycker det är bra. Jag tänkte så här, ja, men det där vore intressant. Och så träffade jag någon som skulle hjälpa mig att formulera en ansökan. Mm. Och så frågade hon så här, ja, men vad är du intresserad? Alltså, kan du säga vilket ämne du... Kan du formulera ett forskningsområde? Jag håller på med konst, jag målar. Ja, men liksom kan... Ja,
jag är faktiskt med i ett sånt projekt. Ja. Thomas Hart ska prata kriminell livsstil, ser ut som. Så jag har varit med och i alla fall gjort en sån ansökan.
Jag hoppade av henne, hon ville att jag skulle gå med, men hoppade av det.
Nej, men så då... Och då passade ju vissa jättebra. Sådana som kan till exempel konceptualisera sin konstnärliga praktik. Mm. Och med ord formulera den. Men så finns ju de som inte kan göra det.
Ja, men alltså jag skrev 72-73 om den här konceptkonsten. Jag tycker det håller fortfarande. Det var från 50 år så snart.
Och vad var det du skrev då?
Jag skrev att man har avhänt sig sitt medium. Man försöker tro att det går lika bra med en idé. Som om Van Gogh skulle ha haft en idé.
Ja, fast vissa kan ju göra det bra. Josef Beuys gjorde det bra.
Josef Beuys håller jag med om. Jag skrev om honom redan på 70-talet.
Jag skrev någon gång.
Josef Beuys var bra trots de här idéerna.
Ja, men därför då så.
Det finns någonting bra i hans känsla för materialitet. Ja, Josef Beuys är bra, visst.
Jag skrev inte så mycket har hänt sen Marcel Duchamp ställde ut en toalett. Ja,
men Josef Beuys är bra.
Det är 100 år sedan. Så.
Jag tycker Nam June Paik var bra.
Du sa en grej förut som jag tänkte på. Det var det förtroendet mellan institutionen och betraktaren. Och jag bor till Paris, jag berättade när jag var där, så var ett ställe som heter Palais de Tokyo som hade en utställning som fann bland det bästa jag sett på hur länge som helst. Jag var där 7-8 gånger.
Så är den inriktad på Japan?
Nej, det kommer från världsutställningen där. Jag har faktiskt inte tagit, jag har undrat ibland varför, men så jag inte orkat sätta mig in i, man kollar på Wikipedia typ. Men då var det jättebra, skitbra konst där helt enkelt. Och då jag kände bara, så att om du åker i Paris någon gång, så gå på Palais de Tokyo.
Jag ska dit nästa månad.
Ja, men gå till, och det, undrar om det är en utställning nu, för det var en konstnär som de hade i höstas som gjorde spindelnät. Han lät spindlar göra nät.
Okay.
Helt enkelt. Så man gick runt i de här näten. Och det kanske du inte tycker är konst.
Alltså det är bokstavligt riktiga spindlar som...
Ja, fast de spindlarna är inte där, men näten är där.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men
just det där kanske är konst i sådana fall. Det låter ju som naturens skapelse på något sätt liksom. Och, nej, men du menar, skulle konstnären fråga vi efter ihop de här spindelnäten själv, eller liksom vad hans jobb?
Ja, men det finns ett
problem. Nu såg inte jag det, jag såg bilder från det och det såg skitfett ut, och jag vet folk som har varit där som sa att det var bara asbra. Då är någon som har gjort det här, kommit på det och gjort det. Sen spelar det ingen roll att om han själv drog trådan eller lät spindlar göra det. Ja, det är oväsentligt.
Jag låter min hund bajsa och ställer ut
det. Och om det blir bra, om det blir bra.
Uh-huh. Ja, jag håller inte riktigt med dig. Alltså det finns ett problem där. Alltså det gäller samma sak när det gäller musik. Uh-huh. Alltså vid en viss punkt när det gäller konstmusik så kunde komponisterna, som man säger, inte kompositören, då kunde det vara så att de arbetade med så komplexa enheter att de kunde själv inte liksom avgöra vad det var för ljud de hade tagit fram.
Mm.
Alltså det handlar om att de samplar olika ljud och sen så tar de fram det. Men det är inte de som har fått fram det, för jag menar, det är en jävla skillnad mot för när...
Men vadå fått fram det? Vad menar du?
Även om vi tar Bach till exempel. Även om det är så att Bach naturligtvis inte har en minsta susning om vad fan det är han gör, så kommer det någonstans ifrån hans själ.
Men...
Och du må tycka att det är romantiskt eller vad fan som helst. Men det är det som är konst.
Vadå? Att man gör själv? Så att man, som konstnär kan man inte låta någon... Man kan inte lämna iväg en grej till en hantverkare som kanske konstruerar det här.
Nej, det finns ju en konstnär som gör att de har...
Ja, det är klart.
Det tycker jag inte är konst.
Per, ja, men det är så obildat att säga så.
Men alltså, du kan säga att det är obildat... Ja. Men jag är väldigt bestämd på den här punkten.
Ja, men det är det som är obildat, att vara så bestämd på någonting. Istället för att säga att jag skulle önska att jag kanske kunde förstå det här lite bättre.
Ja, alltså, när jag håller med Stiga. För vilken annan konstform skulle det vara okej att till exempel Stig skriver en bok och jag ger ut det under mitt namn och det är mitt konstverk?
Ja, men vad är det för liknelse? Nu ska jag försöka hitta någon liknelse. Jag är inte kanske värsta smartingen just nu, men en kock som ska laga mat, måste den då odla den här tomaten själv för att det ska vara övertygande? Jag vet inte.
Han ska i alla fall komma på receptet helst.
Han ska i alla fall göra
det. Sen kan han andra kockar som gör det, men han ska uppfunnit
receptet. Eller hon.
Eller
hem.
Nej, men alltså det finns ett... Precis just där har vi problem.
Ja, det tycker jag verkligen är ett problem. För att alltså, det är ungefär som med musik då. Om vi säger musik. Om jag gör ett ljud, då måste jag bygga synten från början. Jag kan inte göra det på en färdig synt.
Nej, men det är ju inte så att de som skriver för violin, att det är de som bygger fiolerna, naturligtvis inte.
Nej.
Utan det är ju vissa saker som du utgår ifrån där ljudet finns.
Var går gränsen?
Alltså det är mycket intressant, där har vi en intressant fråga. Men som det har blivit idag, så menar jag tycker den där filmen The Square är intressant. För den situation vi har idag är helt enkelt en situation där vi har hamnat i dekadens.
Ja, men dekadens har ju alltid funnits.
Men det är någonting, dekadens är någonting som är dåligt.
Ja,
det
jag håller med.
Det är som ett kök där du har liksom ingen bra ventilation.
Men fanns inte det dekadens på 70-talet?
Ja, men det var något som jag var emot redan då.
Ja, det har väl alltid funnits dekadens?
Nej, det har varit mer eller mindre beroende lite grann på samhället.
Har det med kapitalismen att göra?
Jag kan inte säga att det har direkt med kapitalismen att göra.
Nej.
Men jag kan väl säga så här. Jag var hemma hos Horace, han spelade en rysk kompositör från 80-talet. Det var väldigt bra musik. Och det är på något sätt ganska frapperande att när det gäller konstmusik, det som är bra, det som har kommit fram i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet, så är det nästan uteslutande från Sovjet, gamla Sovjet. Arupert, Gubaid, Lina, Schnittke. Det är väldigt få som jag tycker kommer från Västeuropa.
Ja, men det är ju för att, alltså de och också Japan och Kina har en väldigt gedigen, alltså, klassisk utbildning.
Ja, alltså det är som att de som tillhör den gamla kommunistvärlden, de har liksom de har haft en form av resistans emot det vi kan kalla för de dåliga sidorna av modernismen. Hetsen fram till att man ska komma fram till någonting nytt som formspråk. Va? Det finns någonting i det som är destruktivt, det är det jag menar.
Det låter ju ganska reaktionärt.
Det låter väldigt reaktionärt, men så må jag vara reaktionär.
Ska vi avsluta det? Ja. Okej, innan vi bara avslutar så kan jag väl bara säga att till nästa gång, jag är på väg till Venezuela kanske, redan i helgen eller nästa vecka. Särskilt om det blir krig, i sådana fall kanske vi gör någon podd att vi kör via Skype. Och om det läget
nästan. Jag får hjälp, för jag vet
inte. Ja, men Theo som klipper podden, ja, kan det. Antingen, ja, gör vi så. Så
du ska, vara alltså på ett slagfält och jag sitter här i ditt dricker vin.
Så det gör vi i sådana fall två. Annars har vi en gäst som vanligt. Sen, ja, vill jag bara göra reklam också för vår skrivarkurs. Alltså det blir i Stockholm 5 dagar i april. Antagligen 5000 kronor. Är man intresserad av att gå den intensivkursen, så mejla cyrulochstig@gmail.com. Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.